بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم ربي وفق وزد علما وبارك وجعلنا من الراشدين. ثم أما بعد، يكون الكرام في الكابيتال فم كتاب التوحيد، باب دعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله. كابيتلت أتكالا تيل فيتنس مولت أتإنين هارت أتدركس فريتم الله. يعني كابيتلت أتكالا تيل توحيد. هنمر على علماء att det är väldigt passande av författaren att nämna detta kapitel efter de tidigare fyra kapitlerna. Och vi kan läsa lite från vad Sheikh Sa'di säger. Ni behöver inte skriva ner allting för det kommer bli svårt. Vi kommer sammanfatta sen inshallah och ta'ala. Han säger att denna uppläggningen som författaren har gjort på dessa kapitel är otroligt passande. För i de tidigare kapitel så nämnde författaren plikten av tawhid, dess dygd och uppmuntran till att fullborda sin tawhid i sitt inre och sitt yttre och fruktan för det som strider mot tawhid. Och med dessa saker fullbordar människan sig själv. Om du fullbordar kunskapen om tawhid, du känner till dygden av tawhid, frukten av tawhid och du är rädd för kyrk som är motsatsen till tawhid, så har du fullbordat dig själv. Sen nämner författaren detta kapitel för att vi ska fullborda andra människor genom att kalla dem till la ilaha illallah. För en persons tawhid fullbordas inte tills det att han fullbordar alla dessa nivåer och sen också strävar i att fullborda andra människor. Och det här är profeternas väg. För det första de kallade folket till, det var att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala och att inte sätta någonting vid hans sida. Och det här är också vägen av profeternas mästare och ledare som är profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Han kallade till tawhid på det bästa sättet. Kallade till Herrens väg med vishet och goda argument. Och han tröttades inte ut och blev inte svag utan fortsatte tills det att Allah upprättade denna religion och vägledde otroligt många människor och religionen med hans baraka nådde från öst till väst. Och han kallade själv till tawhid och uppmuntrade sina kallare som han skickade iväg till att kalla folket till Allah subhanahu wa ta'ala. Och att särskilja Allah och att göra detta innan de kallade dem till någonting annat. Varför? För att alla gärningar accepteras bara om de grundas på tawhid. Det var ju nyttan av att kalla folk till någonting annat än tawhid om det inte accepteras utan tawhid. Så det första som profeten kallade folket till och det första som hans sändebud kallade folket till, det var just ett tawhid. Så förstår ni den här punkten som han nämner här, att en människa ska fullborda sig själv. Men muslimen nöjer sig inte med det utan försöker också att fullborda andra människor. Man ska vägleda sig själv, man ska bli vägledd, man ska få kunskap, man ska bli en bra och bättre människa. Men vi är inte själviska utan vi vill också sprida det här ljuset till andra. Varför? För som Sheikh Fawzan säger, uppenbarelsen kom ner till alla. Så därför är det vår skyldighet att sprida den till alla människor. Det är ingenting vi håller för oss själva utan vi sprider denna kunskap vidare. Vi döljer inte kunskapen. Och som Sheikh Uthaymin nämner, det här är också det som Allah subhanahu wa ta'ala nämner i surat al-Asr. Att fullborda sig själv och att fullborda andra människor. Och med dessa blir man en komplett människa. En människa som har fullbordat sig själv. Som Allah säger, wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Vid tiden så är alla människor förlorare. förutom den som har dessa fyra egenskaper. Tro och goda gärningar. Illa alladhina amanu wa amilu salihat. Och som är Sa'di säger, att med dessa två fullbordar man sig själv. Genom att fullborda sin tro och sina goda gärningar. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Och de påbjuder med det som är rätt och påbjuder med tålamod. Med dessa fullbordar man också andra människor, och med alla fyra blir man själv fullbordad och räddar sig själv från denna förlust som Allah nämner. Och som Sheikh Uthaymin också nämner, om vi nu är övertygade om att tawhid är den sanna da'wan, den rätta vägen, det är islam, då är det ett bevis på att vi tror på detta är att vi också sprider denna kunskap, eller hur? Om du nu verkligen tror på att det här är rätta och tawhid är det som är rätt, då måste du också sprida det vidare till andra människor. Och att dygden av att kalla till tawhid är otroligt stor. Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Vem är bättre än den som kallar till Allah och gör goda gärningar och säger att jag är bland muslimerna? Vem är bättre än den som kallar till Allah? Yani, det finns ingen bättre än den som kallar till Allah. Det bästa du kan göra, att kalla till Allah subhanahu wa ta'ala. Och att kalla till Allah, att kalla till sanningen, är profeternas väg. Alla profeter sändes med denna uppgift, att kalla folket till Allahs väg, till tawhid, till la ilaha illallah och till goda gärningar. Så vad kan ni föreställa er är bättre än att göra det som profeterna skickades för? Finns det något bättre? Finns det? Finns inte, wallahi. Så det bästa man kan göra i detta liv är att kalla folk till den rätta vägen. Att göra profeternas jobb. För det finns ingen ny profet som kommer. Utan Allah subhanahu wa ta'ala har särskilt denna umma, det här samfundet, med att de kallar folk till det som är rätt. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah säger, ni är de bästa av folk som kommit till folket. Varför? För ni påbjuder det goda och ni förbjuder det onda och ni tror på Allah. Det här är det som särskiljer oss. Att vi påbjuder det goda, vi kallar till det som är gott och vi förbjuder från det som är ont. Och vi tror på Allah subhanahu wa ta'ala. Och om det bästa man kan göra är att göra da'wa, kalla folk till Allahs väg, till lydnad. Vad är då det bästa man kan göra da'wa till? Alltså det är bra att göra da'wa till salat, till god karaktär, till ärlighet och så vidare. Men vad är det bästa man kan göra da'wa till? Till tawhid. Till att kalla folk till att särskilja Allah subhanahu wa ta'ala. Och det här finner man. Genomsyrar alla profeternas da'wa. Vad säger alla profeterna? Som ni finner i surat al-Araf. U'budullah ma lakum min ilahin ghayru. Dyrka eran herre, dyrka Allah. Ni har ingen annan gud förutom honom. Och versen som författaren nämnde i första kapitlet: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Jag har skickat ett sändebud till varje samfund med påbudet att endast dyrka Allah och att hålla er borta från falska gudar. Så alla profeter var överens om detta. Det var det första de kallade folket till. Det viktigaste i deras kall. Om ni läser profeternas berättelser så finner ni att de skickades till folk som hade många problem, som begick många synder. De begick otukt, de drack alkohol, de gjorde många saker, begravde sina döttrar levande, jag vet inte vad. Men trots detta så var det första som de betonade att endast dyrka Allah subhanahu wa ta'ala och att lämna kyrk. Varför? För vad gynnade människan att han slutar synda om han tillber andra än Allah, om han gör kyrk? En idé tjänar ingenting till. Så man börjar med grunden. Bli först en man som är muslim, tawhid, och sedan kommer dessa goda gärningar. Och att kalla till tawhid, vilket är det vi kommer att tala om idag, vilket är detta kapitel handlar om. är otroligt viktigt i alla tider. Och som vi sa, det är någonting som var profeternas kall från den första till den sista. Men det är extra viktigt att kalla till tauhid i denna tid. Nu. Och varför är det så viktigt att kalla till tauhid just i denna tid? Vi ska nämna lite orsaker som kanske kommer att uppmuntra er. Och inshallah så blir ni kallare till tauhid. Den första orsaken är de grova fel som finns i människors aqida, i människors trosuppfattning. Och de grova avvikelser som finns i frågor av tauhid. Och all den kirk som folk har fallit in i. Och tyvärr, även folk som tillskriver sig islam har fallit in i kirk. Om vi kollar i den muslimska världen, finner vi inte folk som tillber andra än Allah? Finns det inte? Det finns folk som tillber andra än Allah. Vi finner tyvärr folk som går till gravar och åkallar de döda människorna. Vare sig de kallar dem för profeter eller heliga människor eller sahaba, så åkallas de vid sidan av Allah. Vi finner folk bygga moskéer och monument över dessa gravar. Vissa vallfärdar till dessa gravar. Vissa slaktar vid gravarna. Vissa går tawaf, sju varv runt gravarna. Andra söker tabaruk. De söker välsignelse från gravarna genom att dra på graven eller sanden eller blanda sanden med vatten eller någonting sånt. Så tror de att det ska vara medicin. Och allt det här är långt bort från islams läror. Hur många muslimer finner vi inte som svär på andra än Allah? Hur många finns det inte som tror på skrock? Som tror på siare och spåmän? Som söker svar i framtiden genom att gå till spåmän? Genom att vända sig till stjärnorna? Hur många muslimer finns det inte i Sverige som läser horoskop i tidningar? Finns, eller hur? Så kyrk finns. Hur många finns det inte som har amuletter? Blå ögon, Fatimas hand och så vidare. Som de tror ska skydda från ont. Och det här är kyrk. Det är bara Allah Azza wa Jal som kan skydda människan. Hur många affärer och bilar finns det inte med det här blåa ögat? De säger det skyddar från jinner. Nej, wallah, det gör inte alls det. Det kanske till och med drar jinner till sig. Så kyrk finns otroligt mycket i den muslimska umman. Och folk har grova fel i sin aqida. De, vissa till och med vissa länder, förbannar religionen. A'udhu billah. De här människorna, deras aqida behöver korrigeras. De behöver kallas tillbaka till islam. Folk har fått en förvrängd bild av islam. Socialistisk islam, kommunistisk islam, modern islam, europeisk islam. De här människorna behöver lära sig religionen på nytt. Så behovet av att kalla folk till aqida och tauhid är så otroligt stort. Och ingen ska komma och ta lätt på den här frågan. För wallahi, den som gör det har inte förstått tauhid. Eller så är personen blind och vet inte vad som händer i den muslimska världen. Så det här är den första punkten till varför vi måste lägga vikt på tauhid. En annan orsak till varför vi måste lägga vikt på att sprida tauhid är icke-muslimernas framfart och deras uppoffringar i att sprida deras falskhet. De kämpar dag och natt med alla möjliga medel i att försöka vilseleda muslimer och vilseleda folk generellt i alla nivåer. Det finns de som kallar till ateism, darwinismen, att man ska förneka skapelseteorin. Det finns kristna som kallar folk bort från islam genom tv-kanaler, hundratals tv-kanaler, tusentals radiokanaler, tusentals hemsidor för att kalla folk bort från sanningen. De skickar missionärer runt om i världen. Och nu har de till och med börjat komma till era hemländer, eller hur? Kristna missionärer. De bygger skolor. De bygger sjukhus. De skickar förnödenheter till behövande. Allt detta är bara en plan, en långsiktig plan i att få muslimerna bort från islam. De skickar folk till Indonesien, ut i djungeln, bygger skolor. Och subhanallah, de har såna fula tillvägagångssätt. De sitter och läser Bibeln så att det låter som Koranen på arabiska. För att folk ska tro att det är samma sak typ. Och försöker likna mycket deras religion med islam. Så att barnen blir förvirrade. Fattar inte vad som är islam och kristendomen. Och sen när de blir vuxna så har de dem i sitt grepp. Och föräldrarna är miskin. De tänker att vilken skola är bäst? Vilken skola kommer ge föräldrarna bäst framtid? Eller barnen bäst framtid? Den kommunala muslimska skolan? Eller den kristna skolan med utbildade folk från Europa? Vilken skola jag ska stoppa barnen i? Och tyvärr, ni kan gissa vilket val många gör. Så det finns ett krig mot muslimerna på den här nivån, på alla möjliga sätt, i att försöka få dem bort från religionen. Och de försöker också få muslimerna att tvivla på grundläggande principer i religionen. Man sprider felaktig tro för att få muslimerna bort stegvis från religionen. Vad är det här med al-wala wal-bara? Att älska och hata för Allahs skull. En grundpelare i våran akida, att älska och hata för Allahs skull. Det här vill de inte ha, eller hur? Att vi hatar dem och deras kuffer och de fel som de gör. Det här försöker man ta bort med påtryckningar och liknande saker. Och med det här kallet till wahdat al-adyan, att ena religionerna. Det är också ett kall som leder till helvetet. Ett kall där man påstår att kristna, judar och muslimer är samma religion. De är under samma tak, samma himmel, samma Gud. Vi läser samma bok. Det här är falskt. Man kan inte jämställa muslimerna som endast dyrkar deras skapare med folk som säger att Allah har en son, att Allah är en treenighet och dyrkar helgon och kors och liknande saker. Så det här är falska saker som sprids. Som tyvärr många muslimer har fallit in i. De säger kristna och judar, de är våra bröder, de är våra syskon. Och vi har samma mål, vi har samma Gud. La wallahi, vi har många saker som skiljer sig. Visst, det finns saker som är gemensamma. Men er religion, den som sändes till era profeter, har blivit förvanskad. Och den enda sanna religionen är islam. Koranen, det sista budskapet som Allah har skickat ner. Den tredje punkten som ska få oss att förstå allvaret och behovet av tawhid och rätt, att sprida rätt aqida är också att det finns muslimer, ahlul batil och ahlul bid'a, folket som har avvikit från den rätta vägen, som också kallar dag och natt till sin falskhet. Vi sa först kuffar, men vi har också ahlul bid'a som kämpar sitt yttersta i att vilseleda muslimerna bort från sanningen. De har tv-kanaler, eller hur? Kolla på de här satellitkanalerna. Hur många kanaler finns det inte som Shia har? Som kallar till kyrk. Som Ahmadiyya har. Som alla möjliga sekter har. Där de kallar folket till felaktig aqida. De sprider böcker. De har hemsidor. Och visar sig på dessa platser för att vilseleda människorna. Den fjärde orsaken som visar behovet av att kalla till tawhid är lite det som vi var inne på. Att muslimerna är otroligt många. Det sägs att vi är 1,6 miljarder. Var femte eller var fjärde människa på jorden är muslim. Och tyvärr så finns det kyrk. Och tyvärr så lever muslimerna inte upp till den nivå som förväntas av oss. Och brist finns hos oss alla. Må Allah vägleda oss. Profeten Muhammad alaihissalam, han nämnde att från domedagens tecken är att vi kommer att vara många. Men vi kommer att vara som skummet på havet. Vår fiende är inte rädd för oss. Utan vår kärlek till detta liv och rädsla för döden är det som dominerar. Och det är tyvärr en sjukdom som har drabbat muslimerna. Så muslimerna är många. Men hur många är de som kallar till sanningen? Hur många är de som är där och vägleder muslimerna? Vi har islamiska universitet, vi har böcker, vi har islamiska kanaler, islamiska hemsidor. Men vart är folket som kallar till tawhid? Vart är de? Vart är de som undervisar kitab och tawhid och sol och talata och kallar folket dag och natt bort från kyrk till tawhid? Är de många eller är de få? Ha? Om ni kollar i den muslimska världen, är de många eller få? Otroligt få. Och vissa kanske kallar till tawhid generellt. De säger folk, ni får inte göra kyrk. Vi måste göra tawhid. Men sen, ingen förklaring. Vad är tawhid, vad är kyrk? Varför? För de säger att tala om tawhid splittrar. Att tala om rätt aqida splittrar folket. Och nu är det inte tid att splittras. Nu är det tid att muslimerna enas mot våran gemensamma fiende. Och liknande saker sägs. Och det här är fel. Wallahi, varje tid är tid att kalla folket till rätt aqida. Att kalla folket till tawhid. Finns ingen tid där vi inte kallar folket till tawhid. Profeten Muhammad alaihissalam, hans 23 år som profet, det var bara ett kall till tawhid och till det som islam kallar till. Han var inte tyst. Vare sig i början eller i mitten, i jihad eller på dödsbädden, han kallade till tawhid och varnade för kyrk. Och det är sant. Att kalla till tawhid och rätt aqida kanske splittrar folk. Kanske får folk att hata mig. Kanske får folk att baktala mig och kalla mig för wahhabi och extremist och hit och dit. Men ska jag bry mig? Nej, wallahi, jag ska kalla folk till sanningen. Och jag ska inte, mitt mål ska inte vara att samla så många människor som möjligt. Och det enda som kan samla och ena muslimerna i slutändan, det är sanningen. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Vad är det som ska ena oss? Allahs rep. Det är det vi ska hålla fast vid. Koranen och sunnan. Och Koranen, den kallas för al-furqan. Och vad betyder al-furqan? Den som skiljer. Yufarriq. Den skiljer på rätt och fel. Den skiljer på ljus och mörker. Tawhid och kyrk och sunna och bidda. Och i Bukhari, när profeten alaihi salam hade en dröm, så kom änglarna och sa wa Muhammadun fariqun bainan nas. Muhammad skiljer på folk. Han splittrar folk. Är det någonting negativt? Nej, wallah, är positivt. Han splittrar på folket av tawhid och folket av kyrk. Folket av sunna och folket av bidda. Folket av lydnad och folket av olydnad. Så låt er inte luras av detta kall. Så behovet av folk som gör da'wa är otroligt stort. Behövs i varje kvarter folk som kallar till tawhid och varnar folk för kyrk. Och sen finns det en till punkt, och det är att vart är våran rira? Jenny, vart är våra kärlek och hat? Vad är våra känslor för religionen? Jenny, vi ser folk göra kyrk och kuffer och bidda och vårt hjärta är likgiltigt. Vi bryr oss inte. Är det korrekt? Det måste finnas haraka. Vi kan inte finna frid, utan vi måste vilja ändra på detta onda som vi ser, eller hur? Profeten Muhammad alaihissalam, han sa vi ska ändra på det onda vi ser med handen, kan vi inte med tungan, kan vi inte med hjärtat. Och när han hörde att det fanns en staty som dyrkades vid sidan av Allah på den arabiska halvön som låg mot Yemen, som heter Dhul-Khalasa, vad gjorde han? Han skickade en armé på flera hundra soldater för att rasera den här statyn. Jag tror det var Jabir som han skickade, eller Jarir. Och han gjorde dua för honom. Han sa, den här mannen sa, jag har svårt, jag faller av hästen. Han slog honom på bröstet. Och alla gör honom fast. Och han bad för honom 5 gånger, tror jag. Och de sa, Ibn Hajar, han brukar be för folk max 3 gånger. Men här 5 gånger. Att Allah skulle stärka honom. Och så sa han, ala turihuni min dil khalasa. Ska du inte få mig att känna frid från den här statyn? Och då säger Ibn Hajar al-Asqalani, att profetens hjärta fann inte frid då han visste att det fanns någonting som dyrkades vid sidan av Allah. Subhanallah. Och skickade en armé på flera hundra soldater. Idag folk, de ser kyrk till höger och vänster och de bryr sig inte. Trots att de har kanske möjligheten. Moskéer som har stora, mycket följare. De pratar inte om kyrk. För att de vill inte skrämma iväg folk. Folk går ut i da'wa 40 dagar, 3 månader. De varnar inte för kyrk. För det kanske splittrar folk. Vad är det här? El-ghira. Hatet och kärleken för Allahs skull. Man måste känna i hjärtat att det här är något som vi inte accepterar. Så det här måste också då föda viljan av att vilja kalla folk till tawhid. Nästa punkt är, om vi nu har förstått behovet av att kalla till tawhid och att det är vår skyldighet i enlighet med vår kapacitet. Vad är det då som åligger oss? Vad är det man ska göra om man vill kalla till tawhid? Det första är att man ska utrusta sig själv med kunskap. Man ska lära sig om tawhid, studera tawhid. Man ska studera motsatsen till tawhid, vilket är kirk. Och senare också kanske till och med studera de tvivel som folket av kirk använder. För du kommer komma till ett folk till exempel som kanske firar profetens födelsedag, alaihissalam. Och när du säger till dem, det här är bidda, det här är fel, då säger de, men vadå, Ibn Taymiyyah säger att det är okej. Okay. Då måste du veta, om du står där, du kanske står som ett fån. Du vet inte vad du ska säga. Men du vet att det inte är sant. Ibn Taymiyyah har inte sagt det. Han har sagt någonting att en person kanske belönas för sin goda avsikt om han är okunnig och så, kanske ursäktas. Men han har inte sagt att det är någonting bra. Utan det är en bidda som vi fördömer. Du kommer till en gravdyrkare. Han kanske säger, men vi dyrkar dem inte. Utan vi tar dem som wasail. De är våra medlare mellan oss och Allah. Och så vidare. Då måste du ha argument för att kunna motbevisa att det här är också kirk. Det är exakt samma sak som folket i Mekka gjorde. När man sa till dem, dyrka Allah. De sa, vi dyrkar bara dessa statyer som medlare mellan oss och Allah. Du behöver de här bevisen. Så att du kan stå fast när du kallar folket till ett tawhid. Så det är jätteviktigt att man själv fullbordar sig själv med den här kunskapen. Två. När man kallar folk till tawhid så måste man också vara rahim. Man måste vara barmhärtig. Man måste vilja folk det bästa. Man måste vilja vägleda folk. Och vi har ett gott exempel i profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Han var mån. Han var haris på att vägleda människorna. Han ville folkets bästa. Han kallade inte till sig själv. Han ville inte ha makt eller pengar. Utan allting handlade om att ge seger till Allahs religion. Till att folk skulle komma till denna sanna religion. Vi känner alla till berättelsen i Sira. Om då profeten alaihissalam, då han begav sig till Taif. Eller hur? Hur bemöttes han där? Han blev förvisad och de kastade sten på honom. Och han lämnade staden i flykt. Subhanallah. Och Jibril kommer och säger, jag har med mig ängeln av berg. Ängeln som bestämmer över bergen. Han är beredd att krossa den här staden mellan två berg. Det är bara att säga till. Vad sa profeten Muhammed alaihissalam? Han sa, nej, jag hoppas att det kommer folk från deras barn som endast styrkar Allah. Så han var inte personligt. Han hämnades aldrig för sin egen skull. När han skickade folk för att kalla Dawes, och det var Abu Hurairas kabila, till islam, så kom de tillbaka och sa att Dawes vägrade acceptera islam. De var högmodiga, jag vet inte vad. Gör dua mot dem, ja Rasulullah. Be att Allah ska typ förgöra dem. Profeten alaihissalam, han vände sig om mot Mekka. Och vad säger han? Han säger, Allahumma ahdi Dawsen wa ati bihim. Och Allah vägled Dawes. Och gör så att de kommer till oss. Och mashallah, det hände. Så det gäller när man gör da'wa att man är barmhärtig mot folket. Som Ibn Taymiyyah säger, Ahlus sunnah wal jama'ah arhamun nas bil khalq wa a'lamun nas billah. Ahlus sunnah wal jama'ah är de barmhärtigaste av människor mot folket. Och de kunnigaste av folk om Allah subhanahu wa ta'ala. Den egenskap man ska ha, att man vill folk det bästa. En annan viktig egenskap man ska ha när man kallar folket till tawhid är att man måste ha hikma, man måste ha vishet. Många av folk idag kanske har fått en förvrängd bild av tawhid. En förvrängd bild av Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Eller hur? Och när du kommer och talar om tawhid, de säger att du är wahhabi. Och så vidare. Så hur ska du gå tillväga för att kalla dessa människor till tawhid? Det viktigaste är inte att du sätter dig och går igenom kitab och tawhid. Det är inte ett måste. Utan det viktigaste är att få dem bort från kyrk till tawhid. Med de medel som är tillåtna i islam. Eller hur? Du behöver inte säga islam har tre kategorier. Tawhid har tre kategorier. Och tawhid, rububiyyah, uluhiyyah, asma och sifat. Utan det viktigaste är att få personen att förstå. Bort från kyrk till tawhid. Och ulema säger att från de bästa av asalib, de bästa av tillvägagångssätt, är att använda Koranen. Gör da'wa genom Koranen. Istället för att säga att tawhid har så här många kategorier, förklara surat al-Fatiha. Det finns tawhid rububiyya, uluhiyya och isma wa sifat i surat al-Fatiha. När du kommer till iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, du kan prata mycket som helst om tawhid. Att vi endast dyrker Allah, vi särskiljer Allah och så vidare. Eller hur? För ingen kommer säga till dig nej, vi accepterar inte surat al-Fatiha. Eller hur? Det går inte. Utan alla muslimer accepterar surat al-Fatiha. Så det här är ett jättebra sätt att komma till muslimerna på. Surat al-Ikhlas, ayat al-Kursi. Och sen också berättelser. Att du tar berättelser från Koranen, från Sunna och från Salaf och Saleh. Om tawhid. Om hur Musa alaihissalam gick till Firaun. Om hur Ibrahim alaihissalam slog sönder statyerna. Om hur profeten Muhammed alaihissalam slog sönder statyerna. Och den här kampen mellan tawhid och kyrk. På bästa sättet. För alla människor tycker om berättelser, eller hur? Så att på det här sättet kan du också få människorna att acceptera tawhid lättare. Också genom att kanske tala om tawhid, rububiyya och al-asma wa sifat. Att du talar om Allah subhanahu wa ta'ala storhet. Hur mäktig Allah är. Hur vackra namn och egenskaper Allah har. Att det är han som förtjänar att dyrkas och ingenting annat förtjänar att dyrkas. Det är också något som kan få människan på rätt spår, eller hur? Att Allah azza wa jalla är den enda som kan gynna och skada och så vidare. Det här kan få människan genom ren logik att sluta tillbe dessa gravar. Så att man försöker använda dessa tillvägagångsmedel. Och sen är det också viktigt som en till egenskap när man kallar folket till tawhid att man har mycket tålamod, sabr eller hirs, och man är väldigt mån och man är en kämpe. Man ger inte upp. Utan man kämpar och ger uppoffringar. Tawhid är inte någonting man studerar 10 minuter i veckan. Tawhid är inte någonting man kallar till 5 minuter i veckan. Utan tawhid är det viktigaste i livet. Och kräver uppoffringar om man vill se resultat. Och man ska ha al-thabat wa al-thiqa billahi azza wa jall. Man ska vara stark och ha tillförlit på Allah subhanahu wa ta'ala. Och inte ge upp. Du kanske börjar kalla folket till tawhid och till rätt aqida. Men ingen lyssnar på det. De lyssnar på sheikhen på tv. De lyssnar på imamen i moskén som kallar till bidda. Betyder det att du ska ge upp? Nej, det betyder att du ska fortsätta kämpa ännu hårdare. Eller hur? För behovet är ännu större. Om alla lyssnar på dig, då kanske du kan sitta och slappna av. Men om ingen lyssnar på dig, varför ska du då slappna av för? Eller hur? Utan det är ännu större anledning att fortsätta kämpa. Och du ska veta att när du kallar till tawhid, vare sig folk lyssnar på dig eller inte lyssnar på dig, så är din belöning garanterad. Du får din belöning av Allah subhanahu wa ta'ala. Du har gjort det bästa som finns. Men om folk lyssnar på dig, det är en bonus. Vi nämnde ju profeterna som kommer själva på domedagen. Ingen har lyssnat på dem. Kommer de inte belönas? Har de inte gjort sin uppgift? Jo, Allah. Så samma sak gäller oss. Man ska aldrig ge upp hoppet, utan man ska fortsätta och kämpa och vara tålmodig och härda. Och veta att du gör det som åligger dig. Yani Allah azza wa jalla kommer att belöna dig. Och du ska veta att Allah är med dig och hjälper dig. Om du är på sanningen. Vad säger Allah när han skickade Musa och Harun till Firaun? Innani ma'akuma asma wa ara. Jag är med er, jag hör och jag ser. Samma sak gäller dig, Abdallah. När du kallar till tawhid på rätt väg och rätt sätt, Allah är med dig. Ju mer du kallar till sanningen, ju mer du är på sanningen, ju mer kommer Allah att hjälpa dig. Det här ska man också tänka på. Det är en väldigt stor ära, yani, att vara från Allahs awliya och de som kallar till Allah subhanahu wa ta'alas väg. Och som vi sa, det finns ingenting som är bättre än detta. Låt oss nu gå igenom de bevis som författaren nämner i det här kapitlet. Författaren nämner en vers och 2 hadither. Den första versen är versen från surat al-Yusuf, surat Yusuf. Och surat Yusuf handlar också om da'wa, som ni kanske minns, eller hur? Han kallade folket till Allah subhanahu wa ta'ala, till tawhid. Och i slutet på suran så lämnar Allah subhanahu wa ta'ala den här versen som Sheikh Fawzan säger lägger grunden till da'wa. Den här versen lägger grunden till da'wa. Den innehåller da'was viktigaste يعني grundpelare. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. الله سبحانه وتعالى säger här, säg Muhammad sallallahu alaihi wasallam till folket, säg قل هذه سبيلي, det här är min väg. Jag kallar till Allah ala basira, med insikt. Och här måste ni lägga till, versen fortsätter, ni kan skriva jag och de som följer mig, kan ni skriva ana wa man ittaba'ani, jag och de som följer mig. Ala basira, ana wa man ittaba'ani, jag och de som följer mig. Wa subhanallah, och upphöjda är Allah. Wa ma ana min al-mushrikin, och jag är inte från dem som dyrkar någonting annat än Allah. För att hela versen måste förstås i sin helhet, inshallah och ta'ala. Ja. I den här versen så säger Allah subhanahu wa ta'ala till profeten Muhammad alayhi afdalu salat wa salam att han ska säga till folket, säg detta är min väg, jag kallar till Allah, jag och de som följer mig. Yani, vad är profetens väg och vad är vägen av de som följer profeten Muhammad alayhi salatu wa salam? Tre stycken egenskaper nämns i den här versen. Ett, de kallar till Allah. Två, de gör det med insikt. Och tre, de tar avstånd från all form av kyrk. Ett, de kallar till Allah. Två, de gör det med insikt. Och tre, de tar avstånd från all form av kyrk. Och därför säger Sheikh bin Baz att de som inte kallar till Allahs väg är inte från profeten Muhammeds riktiga följeslagare. De går inte hans riktiga väg. Och även de som kallar till Allah utan kunskap, de är inte heller på profetens väg sallallahu alaihi wasallam. Och de som inte tar avstånd från kyrk är inte heller på profetens väg sallallahu alaihi wasallam, som Sheikh Fawzan nämner. I den här versen säger Allah subhanahu wa ta'ala قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ, säg detta är min väg, jag kallar till Allah. Ala basira. Det första vi lär oss av den här versen är att man ska ha uppriktighet. Som författaren själv nämner i lärdomarna från den här versen. Versen bevisar att man ska ha uppriktighet att kalla till Allah och inte kalla till sig själv. Han sa vi finner att många som kallar till Allah egentligen kallar till sig själv. Men här säger Allah ad'u ila Allah, jag kallar till Allah. Inte till mig själv, inte till min grupp, inte till mitt parti, inte för att bli kändis, inte för att få pengar eller makt eller status, utan jag kallar till Allah för Allahs skull. Och det här är al-ikhlas, uppriktighet. Ala basira, med kunskap. Och al-basira betyder många saker. Basira, vissa lärda säger att det är den högsta formen av kunskap. Det är hjärtats kunskap. Precis som man kan se med ögonen kan man också se rätt och fel med hjärtat. Och den kunskapen kallas för al-basira. Att kunna skilja på rätt och fel med hjärtat är det som är al-basira. Och han nämner ulema som Sheikh Uthaymin. Att det finns två saker som förstör en människas da'wa. Ett, att han inte har ikhlas. Han kallar inte till Allah. Och två, att han inte har al-basira. Han har inte kunskap. Och han säger att den som kallar till islam eller till Allah utan kunskap kommer att göra mer skada än nytta. Och det här har också berättats från Omar ibn Abdul Aziz. att den som pratar om islam utan kunskap kommer att skada mer än vad han gynnar. Så det här är jätteviktigt, ja, ikhwan. Vad är då vägen av de som verkligen följer profeten Muhammed alaihissalatu wassalam? Jo, al-ikhlas, att de följer, de har uppriktighet och att de följer profeten Muhammed alaihissalatu wassalam och gör sitt kall baserat på kunskap. Och att de tar avstånd från kyrk. Och tyvärr idag finner vi folk, så som författaren nämner, som kallar till sig själva. Deras mål med da'wa är inte Allah, utan deras mål med da'wa är att samla folk till sin grupp, till sitt parti, till sin sekt. Och det märker du på, som ulema nämner, som Sheikh Uthaymeen nämner, att om man inte gör som han säger blir han arg. Alltså, personligt. Men om personen går emot Allah, han bryr sig inte. Då är det någonting fel på hans uppriktighet. Eller hur? Då är hans kall inte till Allah. Och det här är det tyvärr det vi finner idag. Att många partier och grupper kallar till sig själva. Ikhwan al-Muslimin, Jama'at Tabligh och Hizb ut-Tahrir och så vidare. Det handlar inte om att kalla till islam, det handlar om att kalla till sig själva. Och det här är väldigt, väldigt farligt. Och därför ska man inte säga om de kallar till Allah. De gör da'wa till Allah. De kallar till sin grupp och sin sekt och sitt parti. Sin ledare. Sin ideologi. En sann kallare kallar till Koranen och sunnan, till Salafs väg. Och som Imam Shafi'i sa, jag önskar att folk fått denna kunskap och jag inte hade med saken att göra. Jag hamnar, folk blir vägledda. Jag skulle gärna slippa det här ansvaret. Bara folk blir vägledda. Så det handlar inte om att man kallar till sig själv, utan att kalla till Allah subhanahu wa ta'ala. Så som profeterna gjorde. Det handlade aldrig om status eller pengar eller makt, utan det handlade om att vägleda folk. Och sen kunskap. En person utan kunskap, vad är det han ska kalla till? Den som inte har någonting kan inte ge någonting. Och det här är ikhwan, lär oss också en annan viktig sak. Och det är att folk som sitter och pratar om islam utan kunskap är inga som man ska ta kunskap från. Och det finns många sådana här idag. YouTube-tjur, eller hur? Vart han studerat, jag vet inte, ingenstans. Vem är han? Jag vet inte. Han säger bra saker. Funkar det? Eller? Den personen ska ha insikt i det han kallar till. Kunskap i det han kallar till. Och som Sheikh Fawzan också betonar, att de som kallar till Allah ska också ta avstånd från kyrk. Wa ma ana min al-mushrikin. Och här tre saker. Jag tar avstånd från kyrk, hjärtat, deras aqida, metall. Jag uttalar mitt hat och mitt avstånd till dem. Och tre, jag lämnar dem i kroppen. Jag umgås inte med dem. Och jag ni stärker dem inte med min närvaro. När man är fri från kyrk och folket av kyrk. Och tar avstånd från dem. Inte som vissa grupper idag. Som tyvärr. Man ser att de tar mer och mer avstånd från islam. Och närmar sig mer och mer. Jag är ni icke-muslimer. Och det här kallet till. Jag är ni wahdat al-adyan. Att ena mellan religionerna. Judar och kristna är våra bröder och vi är alla, vad är det de säger? Al-ukhuwa fil insaniya. Vi är bröder i mänskligheten. Vi är alla barn till Adam. Vi är alla bröder. Är det här förenligt med islam? Innam al-mu'minuna ikhwa. Vilka är det som är bröder? Al-mu'minun. Allah musta'an. Vi går vidare till hadithen. Första hadithen i kapitlet. Hadith Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. Som handlar om hur profeten Muhammad a.s. skickade Mu'ad ibn Jabal till Yemen. Och i denna hadith så säger profeten Muhammad a.s. till Mu'ad som råd då han ska skicka honom till Yemen. Du kommer att komma till ett folk som är Ahlul Kitab, bokens folk. Det första du ska kalla dem till är La ilaha illallah. Vittnesmålet om La ilaha illallah. Att ingen har rätt att dyrkas förutom Allah. Och i en annan riwaya att de ska särskilja Allah. Och i en annan riwaya Wa anna Muhammadan Rasulullah. Om de lyder dig i detta så ska du berätta för dem att Allah har ålagt dem att be 5 böner varje dag och natt. Och om de lyder dig i detta så ska du underrätta dem om att Allah har ålagt dem att betala allmosan som ska tas från deras rika och ges till deras fattiga. Om de gör detta så ska du akta dig, eller om de lyder dig i detta så akta dig för deras finaste ägodelar och akta dig för den förtrycktes åkallan, för det finns sannoliken ingenting som hindrar att Allah ska acceptera den. Bukhari Muslim. I denna hadith så berättar Abdullah ibn Abbas om hur profeten Muhammad a.s. skickade Mu'ad ibn Jabal till Yemen. Och han skickades också tillsammans med Abu Musa al-Ash'ari. Och Mu'ad ibn Jabal skickades som domare och guvernör, kan man säga, och lärare till folket i Sana'a och området runt omkring. Medan Abu Musa skickades som guvernör och lärare och domare till Al-Aden och området runt omkring. Och det sägs att det här var år 10 hijri. De skickades dit. Och Mu'ad kom inte tillbaka till Medina förrän profeten al-Islam hade dött. Men här ska vi ta lärdomar. Den första lärdomen är att profeten Muhammad al-Islam skickade honom till Yemen. Och han sa att du kommer att komma till ett folk som är Ahlul Kitab. Yani judar och kristna. Och det var de som dominerade i Yemen. Och Yemen är den södra delen av arabiska halvön. Det betyder inte yani, den här Yemen som finns idag, utan förr i tiden kallade man södra delen av arabiska halvön för Yemen. Och den delen dominerades då av judar och kristna. Och kristendomen hade kommit dit från Habash, från Etiopien. Så profeten al-Islam sa till Mu'ad, du kommer komma till ett folk som är Ahlul Kitab. Och varför sa han det? Varför sa han inte, åk och gör da'wa i Yemen? För han ville förbereda Mu'ad på vem han skulle möta. Yani, du ska vara beredd på att de här är kristna och judar. Och, så att Mu'ad vet hur han ska kalla dem till islam. Och de lärde sig att i det här finns det ett bevis på att den som gör da'wa ska vara förberedd på vem han pratar med. Yani, han ska förberedd med vem han ska möta och förberedd med kunskap. Att tala till folk som har en skrift, judar och kristna, det är inte som att tala till folk som dyrkar statyer. Det kräver ett annat tillvägagångssätt. Så det här bevisar att man ska förbereda sig på vem man ska kalla till islam. Och så sa han till honom, och det här är det som är viktigast, det första du ska kalla dem till är shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Vittnesmålet att ingen har rätt att dyrkas förutom Allah och att Muhammad är hans profet. Det här är det första du ska kalla folket till. Och det är det som författaren nämner i kapitlet, eller hur? Kapitlet att kalla folk till la ilaha illallah. Så Mu'ad skickades till Yemen för att kalla folket till la ilaha illallah. Och i en annan berättelse, narrering, ila an yuwahhidullah. Kalla folket till att särskilja Allah. Och det bevisar att särskilja Allah är betydelsen av la ilaha illallah. Det är samma sak. Så det här bevisar att det första man ska kalla folk till är al-aqida, tawhid. Och han sa om de besvarade i detta, så berätta då för dem att Allah har förpliktigat 5 böner som ska bes varje dag och varje natt. Khamsa salawat. Om de accepterar detta, så berätta då för dem att Allah har förpliktigat sadaqa. Och det betyder här zakat, som ska tas från deras rika och ges till deras fattiga. Så här nämndes da'wa till shahada, till salah och till zakat. Varför nämndes inte fastan och hajj?
För inte, ja, inte alla kan göra det. Han som är fattig kan inte göra zakat.
Men då kan man säga samma sak om zakat. Han nämnde zakat.
Men han är fattig.
Nej, det står här. Du ska beordra dem med zakat. Och det är inte alla som betalar zakat. Precis som det är inte alla som kan fasta. Det hade inte lagstiftats, det är en svag åsikt som nämns. För att bönen, eller vad heter det? Det hade visst förpliktigats. Det som Sheikh bin Baz nämner, Allah alam, är att de här är islams 3 viktigaste pelare. Och den som accepterar dem kommer att acceptera allting som kommer efter. Vad säger Allah subhanahu wa ta'ala? وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ. Bäs. De andra nämns inte. De här är viktigast. Accepterar man dem så kommer man acceptera allt som kommer efter. Ett annat argument som Sheikh jag glömde bort det i alla fall, som Ulema nämner, är att nej, för att när han skickades till Yemen så var det ungefär ett halvår kvar till Ramadan. Så det var inte relevant, det var inte aktuellt. Igen, i när tiden kom skulle han berätta för folket. Och Hajj var ju ännu längre bort. Så att det var tid för, det var salah och sadaqa och tawhid. Yani. Och resten skulle då komma sen. Wallahu a'lam. Den här hadithen nämner också att när man tar, en annan lärdom är också att bönerna som vi ber är fem. Det finns ingen sjätte bön som är obligatorisk. Vissa eller man nämner förutom att en bön kan ibland bli obligatorisk på grund av en orsak. I grunden är det inte wajib att be tahiyat al-masjid. Men det blir wajib om du går in i moskén. I grunden är det inte wajib att be id, men om du bor i ett ställe där det finns många muslimer så måste ni be id. Men om du bor själv på landet, det är inte wajib att be id. Förstår ni? Så i grunden, de bönerna som är wajib är fem. Och den här hadithen är också ett svar på vissa grupper. Jag tror det finns en turkisk grupp som säger att man behöver inte be isha på sommaren. För att solen går inte ner, så tiden för isha går inte in, så man behöver inte be isha på sommaren. Man ber fyra salah. Det här är ett svar på dem. Att salah är fem. Spelar ingen roll. Om solen är uppe ett år, du ska be fem böner om dem. Om solen är nere ett år, du ska be fem böner om dem. Och 24 timme, fem böner. Och sen hur man ber, det är en annan fråga. Och sen svaret på varför man ska be fem böner. Här är hadithen att det är fem böner. Varje dag och natt. Och Allah sa när Isra och Al-Miraj himla färden. Han sa hunna khamsa. De är fem böner. De är 50 antal. Och det här kommer aldrig att ändras. Men det är fem salah varje dag och natt. Det kommer aldrig att ändras någonsin. Det finns ingen som är mindre och ingen som behöver bli mer. Det är fem salah. Och beviset på att man ska be även om solen inte går ner är hadith Dajjal. Då profeten alaihissalam han nämnde att när ett Dajjal kommer så kommer han att vara på jorden i 40 dagar. Den första dagen är som ett år, den andra som en månad och den tredje som en vecka och resten av dagarna är som vanliga dagar. Och då så sa sahaba ya Rasulullah, hur ska vi be den dagen som är lika lång som ett år? Ska vi be fem böner på det året? Eller ska vi be fem böner var 24 timme? Hur ska vi be? Och då så sa profeten alaihissalam, ni ska räkna ut. Taqdirun lahu qadra. Ni ska räkna ut. Yani var 24 timme ska ni be. Och den här hadithen är väldigt viktig. För den kan vi använda om vi får frågan hur ska man be om man bor i Haparanda eller vad det är, högst upp i Sverige där solen inte går ner. Va? Riksgränsen, eller ännu värre typ, vad heter det, Nordpolen. Om någon skulle vara på en expedition i Nordpolen, eller bo i Alaska och rensa fisk eller någonting, så är det ju nästan så att det är vinter, då är det natt i flera månader, och på sommaren så är det natt i flera dag i flera månader. Solen går inte ner eller går inte upp. Och då säger man ändå man ska räkna ut. Gärna man räknar efter närmaste stad till exempel, där man har en regelbunden tid, rytm, soluppgång och solnedgång. Och samma sak gäller fastan. Man går efter närmaste stad som har en regelbunden soluppgång och solnedgång. Tajib. Och det här svaret är väldigt viktigt också. För att det finns de som påstår att man i Sverige på sommaren inte behöver fasta 24 eller 20 timmar. Och det behöver man visst. Man ska fasta till solen går ner. Thumma atimmu siyama ila layl. Alla säger att fortsätt sen fasta till solnedgången. Så länge solen går ner så fastar man till solnedgången även om det skulle vara mer än 20 timmar. Men om man bor i ett ställe där solen inte går ner så får man då rätta sig efter närmaste stad som har en regelbunden soluppgång och solnedgång. Och vi måste avrunda här, och vi kan inshallah fortsätta efter bönen. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.